Välkommen till Radio Maranata och ännu ett program i min serie om Filipperbrevet. Jag heter Paulus Eliasson och de senaste veckorna så har jag gått igenom Filipperbrevet vers för vers. Vi har kommit till andra kapitlets 12:e vers, vilket betyder att vi just har avslutat den här fantastiska texten om hur Jesus avklädde sig sin gudomliga härlighet och blev människa, blev lydig in till döden på korsen. Och i det här programmet så kommer aposteln Paulus komma in på just vad det här betyder för de troende i Filippi och vad det har betytt för honom personligen. Så den praktiska appliceringen av kunskapen om Jesu herradöme skulle man kunna säga att det handlar om. Och vi ska börja med det nu. Men om du har missat något av de tidigare programmen så finns de i podcasten eller på maranata.se. I varje episod som heter Ska vi läsa Filipperbrevet så har jag angett också vilka verser jag går igenom i varje del. Ifall man skulle leta efter en kommentar på en specifik vers. Men nu så börjar vi. Jag ska försöka komma igenom 7 verser idag och vi ska som vanligt börja med att läsa igenom hela texten och det är från Filipperbrevet 2 och vers 12-18 då. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag, att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt är ni glada och gläds med mig. Där slutar den här texten. Och vi ska börja med det första ordet här. Det brukar sägas att predikanter de kan prata en halvtimme om ett enda helt basalt grundläggande ord och bete sig som att det är jätteviktigt. Och jag är lite skyldig där. Man kan väl säga, det här ordet men i den här texten, tänk så fantastiskt. Och nu ska jag säga att det är ett ord som är viktigt här, det är ordet därför. Han säger, därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga. Ordet därför är naturligtvis inte ett väldigt ovanligt ord i Paulus brev och det är ett viktigt ord därför att det säger oss att han inte bara säger det här i ett vakuum. Alltså om man börjar ordet med därför, man kan inte börja ett påstående med därför, det måste finnas ett varför som därför är svara på. Så det är kopplat då till det han har sagt innan. Och det är en viktig sak att komma ihåg och jag har säkert sagt det 100-tals gånger och jag kommer säga det 100-tals gånger igen. Om det ska vara mitt legacy, det som jag lämnar efter mig, så är jag nöjd. Det här är en viktig sak att komma ihåg. Ingen bibelvers kommer ensam. Det finns inga ensamma bibelverser. Det närmaste är kanske psalm 117 som bara har 4 bibelverser. Men man ska aldrig behandla texten som om ett påstående kommer ensamt. Apostlarna skrev inte sina texter för att man skulle ta ut en mening eller två här och där och hänga upp dem på en vägg. De hade säkert inte haft något emot det och jag säger inte att det är fel att hänga bibeltexter på väggen. Men det finns en fara där. Eller rättare sagt, kanske jag ska säga att det finns en möjlighet. Därför att när man funderar på vad en text betyder och man hör ett uttryck från Bibeln, ja men det står ju så här och så här i Bibeln. Ja, vad betyder det då? Ja, då finns det en kontext. Det finns en text som kommer före och en text som kommer efter. Och ofta så förklarar kontexten väldigt bra vad det handlar om, vad texten egentligen handlar om. Så när han säger därför så frågar vi, vad då? Varför? Jo, därför. Det han har talat om innan är att Jesus har dött och uppstått och sitter på faderns högra sida i höjden och alla knän ska böja sig en dag och bekänna att Jesus Kristus är Herren. Därför. Och sen därför, på grund av det, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Och så kommer det här, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Så han har det här med lydigheten som en inskjuten sats där, men det han säger är därför, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Men han appellerar då till deras lydnad. Han säger de har alltid varit lydiga och han räknar med att de kommer lyssna på honom nu också. Men uppmaningen, det som du bygger på det här därför, det kommer i slutet av versen. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och fruktan och bävan, det är ju sånt här på många sätt ett superreligiöst eller superkristet uttryck. Jag har inte hört andra använda det något särskilt. Så här, ja, jag fruktade och bävade inför mötet med chefen här i söndags. Kanske. Men det används många gånger i Bibeln. Så när Paulus använder det så visar det dels att han känner till sin Bibel. Men också att han kanske appellerar till den fruktan och bävan som det står om på andra ställen. Jag kan ju ta några exempel. Psalm 2, vers 11 säger så här. Tjäna Herren med fruktan och gläder med bävan. I psalm 55 och vers 6 så står det fruktan och bävan drabbar mig. Skräck lamslår mig. I psalm 119 och vers 120 så står det mitt kött ryser av fruktan för dig, jag bävar för dina domar. Och vi kan ju ta en vers också ifrån Nya Testamentet i Hebreerbrevet 12 och vers 28 så står det när vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. Och det används ju naturligtvis lite olika ord här på hebreiska och grekiska. Men det här fruktan och bävan, det är ett ganska vanligt bibliskt uttryck som väldigt ofta handlar om hur man ska närma sig Gud. Vi kanske hellre i vår tid hade använt uttryck som respekt eller ja, någonting liknande. Det finns många synonymer till det här. Den danska filosofen, den kristna filosofen Søren Kierkegaard, han skrev ju i sin tid en bok som heter Frykt och bäven, eller Fruktan och bävan på svenska, som är just en analys i hur Abraham valde att offra Isak därför att han fruktade Gud. Och jag ska inte gå in på det, jag bara nämner det här. Men fruktan och bävan, det handlar om en rätt attityd att ha mot Gud när man tänker på hans härlighet, hans kärlek, hur han ödmjukade sig själv på korset och hans upphöjelse i härlighet. Och inte minst när vi tänker på hur han ska äras i all evighet. Det här är liksom utgångspunkten för det här, därför arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Men Paulus säger inte bara att man ska frukta och bäva, alltså frukta och bäva, utan han säger arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan. Och vad betyder det? Alltså man kan ju fråga sig, är inte frälsningen fullbordad? Måste man verkligen jobba på sin frälsning? Och svaret är att ja, det verkar verkligen så. Inte i betydelsen att vi kan göra någonting för att lägga till det Jesus har gjort. Och vi kan inte heller förtjäna vår frälsning, men vi kan ta vara på den. I många kristna sammanhang så brukar man tala om den, att det finns en begynnande frälsning som är frälsningsögonblicket och man blir försonad med Gud. Det finns en pågående frälsning som är det han talar om här. Och så finns det en slutfrälsning, frälsningens dag då Jesus kommer tillbaka. Men kapitel 2, det här handlar om att vi ska ta vara på frälsningen, vi ska låta den här frälsningen få de konsekvenserna som den borde i vårt liv. Och det är det som hela det här kapitlet handlar om. Och kapitel 2 började med att Paulus sa att Filipperna skulle ha samma själ och sinne och söka andras bästa hela tiden. Och det var uppenbart en sak som församlingen inte hade i fullkomlighet, annars hade han ju inte behövt uppmana dem till det. Men hans poäng är att när vi låter evangelium utföra sitt verk i oss så är det att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Och det paradoxala i den här texten, och Paulus han älskar verkligen till synes paradoxer, är att nästa vers säger så här i vers 13. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Så man kan ju fråga sig, hur är det egentligen? Är det vi som ska arbeta på vår frälsning, eller är det Gud som verkar i oss? Och svaret på det är helt enkelt ja. Vi har ett ansvar för att arbeta på vår frälsning, men i verkligheten så är det Gud som verkar genom den heliga ande naturligtvis i oss. Han säger att både det att vilja och själva gärningen faktiskt kommer från Gud. Så vi kan ju säga som så här, om vi upplever att vi vill det goda, alltså i valet mellan att låta sig frestas till det onda eller drivas till det goda, så vill vi faktiskt det goda. Då är den viljan, det är det som anden skapar i oss. Det är han som skapar viljan att göra det goda i oss. Så när vi ber, ske din vilja, och om vi verkligen menar och vill att hans vilja ska ske, så är det faktiskt Gud som verkar den här viljan. Och jag tror att det är så enkelt som att den heliga ande visar oss Jesus, visar oss skönheten i korset, storheten i hans kärlek. Och det blir en drivkraft i våra liv som den heliga ande verkar fram. Och samma sak när det gäller gärning, alltså det är Gud som verkar igenom oss. Han är både viljan och drivkraften. Och vad är det han gör för någonting? Jo, han säger för att hans goda vilja ska ske. Flera engelska översättningar säger for his good pleasure, alltså för hans goda behag. För att det ska ske som han har behag i, helt enkelt. Så det som Gud skapar, det är det han finner gott. Så det är ju så Bibeln börjar med den här berättelsen om Guds skapelse. Gud skapade den första dagen, den andra dagen, den tredje dagen och så vidare. Och så varje dag så står det, och han såg att det var gott. Alltså det gjorde honom glad, det tillfredsställde honom. Och det är målet med skapelsen. Och faktum är att Guds mål är att vår glädje ska vara hans glädje. Eller hans glädje ska vara vår glädje. Alltså att vi ska finna vårt behag i det som också är hans glädje. Att vi ska glädja oss i honom och tillsammans med honom. Det här är ett jättestort ämne. Och det, jag tycker det är fantastiskt stort det här. Det är ett ämne som jag dyker ner i gång på gång. För att jag tror att det här handlar om själva kärnan i vad det betyder att vara en kristen och tillhöra Gud. Och det är ju också intressant att se det här, att när Paulus talar om det här så placerar han då fruktan och bävan tillsammans med Gud verkar i er för att hans goda vilja ska ske. Och jag tror att vi ofta vill skilja på de här sakerna. Alltså antingen så får Gud vara värd vår fruktan och bävan, eller så kan vi glädja oss i honom. Det är liksom, ja, jag är rädd för Gud. Många säger så här, innan var jag rädd för Gud, men så kom jag till en, så förstod jag att jag skulle glädja mig i Gud. Eller tvärtom, när jag var liten, ja, då kunde jag verkligen vara glad över Gud, men sen så blev jag rädd för Gud och Guds dom och så vidare. Men antingen så får Gud vara värd vår fruktan och bävan, eller så kan vi glädja oss av honom. Men det finns ingen motsättning mellan de sakerna, för Gud är oändligt stor. Men han är också oändlig i sin kärlek till oss. Vi fortsätter här, vi läser några verser till. Vi läser vers 14-16 där det står: gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Här säger han alltså i vers 14, gör allt utan att klaga och tveka. Kärnbibeln säger, gör allt utan att lågmält muttra i tysthet och sprida missnöje. Och det första ordet här, klaga, det är just den här muttrande tonen. Det grekiska ordet har lite så här onomatopoetiskt, det låter som någon som muttrar. Det stilla klagande. Och det andra ordet här, tveka, det tror jag bättre hade översatts med dispyt eller diskussion. Det här är inte ett förbud mot att framföra klagomål eller ha diskussioner i församlingen, men det är en varning mot att klaga på det som Gud har lagt ner i ditt hjärta att du ska göra, din tjänst. Och du har säkert hört det här många gånger, att livet med Kristus, det är ingen dans på rosor. Att Gud har inte lovat oss ett liv utan problem, utan Gud använder de här problemen för att lära oss att glädja oss i honom. Men det blir naturligtvis verkningslöst. Alltså det funkar ju inte, det får inte det resultatet som det skulle ha om vår attityd till vårt kristna liv blir att klaga och opponera oss mot Gud hela tiden. Och jag ser naturligtvis att det här lätt kan missbrukas också. Alltså en kristen ledare eller en församling som utnyttjar sina medlemmar, och så fort de klagar så säger man, ja men det står här, gör allt utan att klaga och tveka. Och jag har inte varit med om det själv så mycket, men jag kan absolut se för mig att någon har upplevt det, kanske du har upplevt det, eller kanske du har anklagat dig själv. Man är rädd för sin egen negativa attityd när man ser saker och ting som man upplever som fel, men så vill man inte klaga och sprida missnöje. Men som sagt, det här handlar om att glädja sig i sin tjänst för Gud och för syskonen. Du kommer inte växa i din tro om allt du gör är motiverat av tvång och av press. Då kan man inte bli det som den här versen säger sen, nämligen fläckfria och rena. För resten av versen talar om en diametral motsats mellan det han kallar för ett falskt och fördärvat släkte kontra då församlingen som ska vara fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn som lyser som stjärnor i världen. Så den här versen handlar helt enkelt om att vi är kallade att föra ett liv som är Gud till ära genom att vi inte lever som resten av världen. Alltså, han talar om fläckfri, ren och oskyldig, och det finns naturligtvis olika sätt som det här översätts på i olika översättningar. Men i grunden så handlar det om att vara Guds barn, att likna honom, vara som Jesus, ett ljus i mörkret. Han är ljuset, vi är ljus. Han är ren, vi är rena. Och den här motsatsförhållandet är viktigt, därför att man blir uppriktigt bekymrad när man ser kristna som strider mot världen på världens sätt. I åsiktsflödet i sociala medier och på andra ställen så ser jag hur man säger att lösningen för församlingen, ja, det kan vara att män ska vara män och göra manliga saker. Det uppmuntras till att man ska ha en machokultur för män och en feminin kultur för kvinnor. Det här talar väldigt ofta konservativa kristna om. Och samtidigt så har vi den liberalteologiska sidan som uppmanar människor att bryta ner könsmönster och anamma vänsterideologin, om man säger så. Det här är naturligtvis väldigt förenklat. Man kunde också ha tagit andra exempel, men det var det här jag tänkte på nu. Men jag ser att det är väldigt få som säger, var som Jesus. Alltså, se ut som Jesus, tänk som Jesus, låt detta sinne vara i er som också var i Kristus Jesus. Och jag säger inte att de här människorna är oeniga om man skulle komma med det påståendet, men det är väldigt få, tycker jag, som ser på Jesus, det Jesus var, det han gjorde, och tänker, sån vill jag vara. Jag vill vara som Jesus, en ren, fläckfri, oskyldig och ett ljus i en perverterad värld. Jag vill tillhöra honom. Jag vill lysa som stjärna i den här världen när jag håller fast vid livets ord. Och ibland så talar ju Bibeln om att vi ska vara rena inför Gud med tanke på Jesu tillkommelse, att vi är hans brud, vi ska vara rena för honom. Men här säger han alltså att vi ska vara rena inför världen. Och jag tror att det han menar med det är att vi ska fungera som ett vittnesbörd för världen när vi håller fast vid livets ord, därför att det är det enda som kan rädda oss. Men vi ska gå vidare, vi har inte så jättemycket tid kvar på det här programmet, och det är flera verser som vi inte har läst än. Så vi läser den sista delen av dagens text från vers 17, där det står, då när allt det här är på plats som vi har läst innan, då blir ni en ära för mig på Kristi dag att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt är ni glada och gläds med mig. Så Paulus längtan, hans vilja var att han inte skulle ha arbetat förgäves. Han säger, då blir ni en ära för mig på Kristi dag, alltså vid Jesu tillkommelse, att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. Och jag tror att Paulus visste att han oavsett inte hade gjort sitt arbete förgäves. Det han hade gjort för Gud, det hade ett värde i sig själv. Men samtidigt så förstår jag den här tanken här. Jag har själv varit med om att be och kämpa för människor som jag har sett försvinna bort ifrån Gud. Jag har varit med och försökt hjälpa alkoholister att lämna flaskan. Jag har sett barn som har växt upp i kristna familjer som har kommit på vartenda barnmöte, som kan varenda sång, som har varit med och som i tonåren har tagit sitt beslut om att följa Jesus. Och det har varit en frimodighet och man har liksom investerat tid och kraft och förbön i de här människorna, och så ser man dem till slut ändå lämna Gud. Och jag måste säga, det känns meningslöst. Det känns väldigt förgäves. Man fortsätter att be att de en dag ska komma tillbaka till Jesus. Och det händer ju naturligtvis också. Men det är det här som jag tycker är definitionen på vad som är meningsfullt kontra meningslöst. Att få leda människor till Jesus, att få måla Kristus för dem på ett sätt som får dem att älska Jesus mer, det är meningen. Och det var det som aposteln Paulus längtade efter när det gällde församlingen i Filippi. Han var beredd, säger han, att låta sitt blod utgjutas så länge det betydde att han kunde bära fram deras tro som ett offer. Han är beredd att offra vad som helst. Han använder i den här situationen en bild av sig själv som en präst. Och prästens tjänst var ju då att bära fram olika slags offer. Han längtar efter att få bära fram filippernas tro som ett offer. Men för att få bära fram det så kanske han först måste bära fram sitt eget blod, alltså sitt eget liv, och gå in i döden. Men till och med det är värt det. Och jag tycker att här så ser man verkligen apostens sinnelag och att han har Jesus sinne. Som man talade om tidigare i Filipperbrevet, låt detta sinne vara i er som också var Jesus Kristus. Han visar här att han har samma sinnelag som Jesus. Han som avlade sig sin härlighet och blev människa och som dog på korset för att frälsa oss. Och Paulus, han var beredd att göra samma sak. Och han säger att det är hans glädje. Han använder faktiskt ordet glad hela 4 gånger i 2 meningar. Han säger, ja, även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer, är jag glad och gläds med er alla, på samma sätt är ni glada och gläds med mig. Det här är ju, Filipperbrevet kallas ju för glädjens brev, just därför att aposteln använder ordet glad och glädje och glädjas och olika former av det här ordet så många gånger. Och det här använder han alltså 4 gånger bara i 2 verser. På samma sätt är ni glada och ni gläds med mig, jag är glad och jag gläds med er när mitt blod bärs fram som ett offer för Gud. Även i den situationen så är jag glad. Och här visar han då, som jag sa, sin Kristuslikhet. För vad är det som är Messias glädje? Vad är det som är Jesu glädje? I Jesaja 53, som är den här fantastiska texten om Messias, så står det så här om Herrens tjänare, så står det från den 10:e versen, alltså lite mot slutet där. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Och lägg märke till här, jag vet inte, jag borde kanske säga citat och slutcitat, men jag hoppas att du förstår. Det här texten var alltså, det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Och Paulus säger, även om jag lider Även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer är jag glad. Det är hans attityd och så står det. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får hans se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Han får se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare de många rättfärdiga och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som hans del och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe. Slutcitat. Så Guds tjänare, som vi senare får veta är Jesus Kristus, blir tillfreds, blir glad när han får se resultatet av sin själs möda. Och resultatet är att han förklarar de många rättfärdiga när han bär deras skulder. Och Bibeln säger ju också att det blir glädje i himmelen när en syndare omvänder sig. Och frågan är ju då om vår glädje är samstämd med himlens glädje, om det är samma glädje i vårt liv som det är i Jesu liv. Och det här är väldigt relevant för resten av texten som vi ska läsa. För här ser vi nämligen det första av tre exempel på människor som lever, ska vi säga, i harmoni med den här Jesushymnen. Som sjunger samma melodi eller som lever i enlighet med den här Jesushyllningen som vi har talat om i de två tidigare programmen. Vi har sett nu att Paulus, han var samstämd med Jesus sinnelag. Och nästa program så ska vi se på Timoteus. Och så får vi se om vi hinner med det i nästa eller om det blir ännu senare att vi ska tala om Epafroditus. Så han ger sig själv, Timoteus och Epafroditus, som exempel på människor som lever i harmoni, som har det sinnelag som Jesus Kristus hade. Men nu ska vi avsluta det här programmet med att läsa igenom texten en gång till. Jag hoppas att det har varit till välsignelse för dig. Gud välsigne dig. Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt är ni glada och gläds med mig. Amen. Vi ska avsluta den här podcasten med att lyssna på sången Skall det bli några stjärnor i kronan jag får från albumet Jesus kommer. Men jag ska nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Var gärna med och sprid programmen vidare. Om du vill komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se. Eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Fröjd när min Jesus upptar.